kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag som heter sitter här heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är bibelförklaring över Matteus evangeliet. Du kan höra dem i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och då i närradion klockan 19 på måndagar. Vi har kommit till del 33.
Så jag välkomna då till Andreas kapellet denna tisdag kväll den 9 november. Vi har kommit till Matteus evangeliets 12:e kapitel. Det är ju som så att kapitel 11 och 12 som kommer efter det här utsändningstalet i kapitel 10 berättar för oss om hur himmelriket tränger fram. Men också hur motståndet ökar och hur Jesus avvisas utav folket. Och då inställer sig ju sådana frågor som varför vill de inte ta emot Jesus? Han hade ju inget ont gjort. Han gjorde ju bara det som var gott. Alla borde öppna sig för att ta emot Jesus. Ja, man kan tycka det, men det är ju oerhört mycket som står på spel. Tänk om Jesus skulle vara den som det ryktas om, att han skulle vara Gud själv mitt ibland oss. Då förändras ju allt. Så att det är kanske inte alldeles enkelt att bara bejaka det, utan här krävs att man får sina ögon öppnade eller att man blir överbevisad. Och det var inte folket vid den här tidpunkten. Vi angav några orsaker förra gången. Vi läste till exempel det här kända stället i slutet på 11:e kapitlet där Jesus säger: jag prisar dig fader att du dolt detta för de visa och kloka, uppenbart det för de små. Ja, så har varit din goda vilja, stod det i vers 26. Det var alltså inte bara så att det var ett motstånd i största allmänhet, utan Gud hade en särskild vilja. Eller ska vi säga så här, Gud hade en särskild plan på hur det skulle gå till för att man ska förstå vem Jesus är. Det går till som så att man kommer in under hans ok, att man blir hans lärjunge, att man vandrar med honom, så kommer man att upptäcka allt eftersom. Och det är ju, kan man tycka, är mycket begärt, men så är faderns vilja att vi ska bli lärjungar. Och därmed så kan ju bara de som ödmjukar sig följa efter Jesus. Det finns ju många som tycker att Jesus borde följa mig istället, för jag är ju världens centrum. Men med den attityden kommer man ingenstans. Då begriper man ingenting utav evangeliet. Och det här är meningen, så att säga. Och en annan sak som vi såg sedan också förra gången, det är ju att de här två exemplen som finns i inledningen på 12:e kapitlet, det är ju ett exempel på hur de skriftlärdas snåriga lagtolkning och deras nästintill omöjliga sätt att tillämpa lagen gjorde det väldigt svårt för människor att förstå vem Gud är. Det vi nu har framför oss är, alltså resten av 12:e kapitlet här, ger oss en helt annan dimension. Det handlar om den osynliga världen, om andemakter. Så det är ett ganska spännande avsnitt, men vi ska titta på någonting annat här innan vi kommer in på det där med andemakterna. Vi slutade förra gången i vers 15, där vi fick veta att, eller vers 14, där vi fick veta att fariseerna nu beslutar sig för att döda Jesus. Och vers 15 nu då, när Jesus får veta det så drar han sig undan. Och vi såg det redan i utsändningstalet där i kapitel 10, vers 23 till exempel, där Jesus säger att när man förföljer er i en stad så fly till en annan. Och jag kommer ihåg att vi kommenterade det på det sättet att det kan ju se väldigt defensivt ut. Lite fegt att fly undan på det sättet. Men vi konstaterade att det snarast är att betrakta som en sorts strategisk flykt. Alltså både att evangeliet förflyttar sig på det sättet. När det inte tas emot så tar det sig till nästa plats och till nästa. Och det fina då när det inte tas emot, man får uttrycka det så, det är att då går det ju till nästa plats. Så på det sättet så sprider det sig. Så man tänker sig att det finns en strategi i det här. Vi ska se lite mera på just det här när, hur Jesus drar sig undan alldeles strax. Här i det 12:e kapitlet då, om vi tar då vers 15, ja just det, det var bara halva 15 vi läste där. För sen den andra halvan på vers 15, då börjar då det nya stycket som i folkbibeln har rubriken Herrens tjänare. Så jag läser där och vers 16. Det står: många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja och så vidare. Många följde honom. Akoloteo på grekiska. Och akoloteo, det är en term som användes om lärjungar som följer sin mästare. Så när det står här att de många följde Jesus, så ligger det någonting mera i det uttrycket än bara detta att de gick efter honom i största allmänhet. Här var alltså många människor som gick efter honom för att lyssna till honom och som i en mening var lärjungar. Några kanske djupare än andra, men i alla fall. Jag tror vi har talat om den där termen akoloteo en gång tidigare, därför att vi hade den i 4:e kapitlet och 25:e versen. Vi behöver inte slå upp det, men 8:e kapitlet kan vi slå upp. Så kan vi bara visa, för där i 8:e kapitlet så finns uttrycket tre gånger. Första versen: när han gick ner från berget, alltså efter bergspredikan, följde mycket folk efter honom, akoloteo honom. Och lika så längre ner där i vers 10. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa det till dem som akoloteo, de som följde honom. Och i vers 19 på samma sätt. En skriftlärd kommer fram och säger till honom: mästare, jag vill akoloteo, jag vill följa dig. Han ville bli en lärjunge till Jesus. Eller i 9:e kapitlet, vers 9. Där Jesus passerar Kafarnaum, tullboden, och han säger till Matteus: följ mig. Där har du uttrycket igen. Och likaså i vers 27. Där det berättas om två blinda som akoloteo, som följde efter Jesus. Så det är som, man kan kalla att det här uttrycket är som en teknisk term som talar just om lärjungaskapet. Åtminstone kan man lägga in detta eller förstå det som att det syftar på lärjungaskapet. Många följde honom, och det är uppmuntrande för oss att läsa att det var så. Det var alltså inte bara så att människor avvisade Jesus, utan det var också många som följde honom. Många i det här sammanhanget, det vet jag inte hur många det kan vara. Men vi vet ju att Jesus hade inte bara de 12, utan han hade sedan också de 72. Och man tror att det handlar om hundratals människor som följde efter Jesus. När vi talar om bergspredikan och så brukar man räkna kanske i tusental till och med. Och det är inte något orimligt. Ni känner igen det här med brödundren och det. Det var ju 4 000 och det var 5 000. Så det var stora skaror. Men när det är sagt så är det ju ändå kanske en liten del om man ser till hela befolkningen. Dock inte så få. Utan det var många som följde honom. Och så står det då i vers 16 ännu en gång att han förbjuder dem att avslöja vem han är. Han förbjöd dem strängt att tala om vem han är. Och det är också en sån sak som vi har kommenterat tidigare. Men vi bara påminna om det, att det ena, några av de skälen är. Det ena skälet är ju att hans stund ännu inte har kommit. Alltså, stunden har inte kommit då Gud till fullo ska avslöja sig själv. Alltså stunden har inte kommit för det stora avslöjandet. Jag vet inte när du tänker att det stora avslöjandet kommer. Jag tänker på det spontant när han dör på Golgata kors. Alltså motsatsen kanske till vad många tänker sig. Där besegras han väl? Nej. Där visar han på ett fullkomligt sätt hur den Guds kärlek är. För större kärlek kan ingen ha än den som ger sitt liv för oss. Där är det stora avslöjandet. Och den stunden, hans stund är ännu inte kommen. Ni känner igen uttrycket, hans stund är ännu inte kommen. Det kan lätt associeras just till korsfästelsescenen. Där har hans stund kommit. Men den har inte kommit här. Så här ska man inte springa och prata om vem Jesus är när man faktiskt inte vet vem han är. I alla fall inte har förstått det på djupet. Och så detta andra också, att Jesus, han söker aldrig sitt eget martyrium. Utan tvärtom så drar han sig undan. Att bli martyr var säkert, som det kan vara i vissa kretsar än idag, någonting eftersträvansvärt. Det var något stort och fint att få bli martyr. Men Jesus hanterar inte förföljelsen till exempel på det sättet. Och han säger tvärtom. Fly undan. Inte för en stund är inne så ska vi kunna ge våra liv. Men här är inte stunden, ännu är inte stunden kommit, och Jesus söker inte den stunden. Tvärtom så ber han till och med så nära inpå som vi gett semane, om det är möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Han försöker ju fly så att säga till och med där. Dock utan att fly ifrån Gud. Dock inte som jag vill utan så som du vill. Och det tredje som vi kan säga om den här 16:e versen. Att det inte ska avslöjas vem man är, eller detta att folket inte trodde. Det är ju det att det är egentligen först efter uppståndelsen som det är möjligt att förstå vem han är. För genom uppståndelsen från de döda, det blir ju en riktig väckarklocka så att säga för folket. Då blir verkligen åskådliggjort att denne Jesus inte är vem som helst. Det är egentligen efter uppståndelsen och efter andens utgjutande som det blir möjligt för människor att börja relatera till den uppståndne Jesus Kristus, sådan som han verkligen är. Ibland kan man höra att moderna människor säger, också kristna människor, att ja, jag tycker det är så svårt att tro, och jag tvivlar emellanåt och kämpar med tron och tänker som så att om jag bara hade varit med på den tiden och fått se honom själv med egna ögon och lyssnat på honom, då skulle jag tro. Men det finns inte särskilt mycket som talar för att det skulle vara på det sättet. Att tro på Jesus, det har att göra med livet i anden, att umgås med den uppståndne. Har inte någonting att göra med att se honom som en rabbin eller som en människa som man såg honom på den tiden. Han är någonting mera än bara en människa. Ja, sen så kommer då här i vers 18 det åttonde reflektionscitatet. Ni kommer ihåg att jag har talat om att det finns 11 stycken reflektionscitat. Det betyder inte att det är 11 citat från Gamla testamentet, utan det, för det är fler än, många fler än så. Men det är 11 stycken citat från Gamla testamentet som här i Matteus får en utläggning som judarna inte hade väntat sig. Som gör att hoppsan, är det betyder? Där man reflekterar på ett nytt sätt. Där man inte bara har färdiga tolkningar. Och det här är ett sånt där reflektionscitat. För här står det då i vers 18 till och med 21 citerat ifrån Jesaja 42. Jag läser den profetian där. Se, min tjänare som jag har utvalt, min älskade i vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom. Det här är alltså skrivet ungefär 750 år före Kristus. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika, hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa och en rykande veke ska han inte släcka förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp. Ni känner igen just det här citatet från Jesaja 42 ifrån dopscenen. För när Jesus döptes och kom upp ur vattnet och himlen öppnade sig. Då finns det här citatet där också. Då står det i, om jag citerar här som det står i vers 18, så står det så här i, jag bäst att titta förresten att det verkligen gör det i Matteus. Ja just det, Matteus 3:17, där står det: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Men nu när vi läser profetian här i Matteus 12, då står det: denne är min tjänare som jag har utvalt, eller min älskade. Man har alltså bytt ut ordet son till tjänare. Och det här är någonting som Matteus har gjort. Och då kan man ju kanske tycka att ja, men så kan man väl inte göra. Jo, men det går alldeles utmärkt. Därför att det handlar om här, det är ju att man citerar ifrån Jesaja, som är skrivet på hebreiska 750 år innan Kristus. Och när man ska översätta det här ordet från hebreiskan till son eller tjänare eller barn, då kan man använda sig av tre olika ord. För på grekiska finns det tre olika ord för barn eller son eller tjänare. Alltså det, ett och samma ord kan översättas på tre olika sätt. Och då har Matteus valt det ord som betyder son, hyos, i Matteus 3:17. Därför att han vill lyfta fram: denne är min älskade son. Sonskapet, Guds son, ska ju lyftas fram. Men här används inte ordet hyos, son, utan ordet pais, som betyder son eller tjänare. Och det är översatt här med tjänare. Hur kunde ordet pais då betyda både son och tjänare? Jo, därför att i ordet pais så ligger inte bara storleken på människan eller åldern, utan i det ordet ligger framförallt den relation som den här lilla människan har till omgivningen. I ordet så ligger att det är en underordnad relation, en omyndig relation. Alltså ett barn är ju underställt sina föräldrar. Och på samma sätt är det med tjänarna. Tjänarna är underställda sina herrar i hushållen. Och det är det som lyfts fram här. Här lyfts fram alltså inte bara att Jesus är Guds son, utan här lyfts fram att Jesus, Guds son, är underställd fadern och är faderns tjänare och är kallad att utföra faderns vilja. Och det ligger också i den hebreiska texten. Så båda översättningarna är riktiga. Man lyfter bara fram två olika aspekter genom att välja ord i översättningen. Jag har inte sett på till exempel Bibel 2000 eller andra bibelöversättningar om de har tjänare där. Men det hoppas jag. Det har de nickar här, ja. Ja, det är fint det. För det är nog det riktiga, för det är det som ska lyftas fram. För i det där tjänarskapet så ligger ju inte bara att han är underställd fadern, utan där ligger ju också att det här med lydnaden, och kanske också med tanke på sammanhanget, att det är ju tjänaren som blir tuktad. Det är tjänaren som får stryk. Det är tjänaren som får fly. Precis det som det handlar om här nu. Det stod ju så i vers 15. När Jesus fick veta det drog han sig undan. Han var inte herren i den situationen, utan han var tjänaren som fick ge sig iväg på flykten. Han är alltså tjänaren lika mycket som sonen. Eller som herren. Det finns en sak till som man ska säga när det gäller det här citatet. Och det är det att det är ett ovanligt långt citat. Ofta så räcker det med att man citerar bara en vers eller en halv vers ifrån något, någonstans i skrifterna. Så tänkte sig judarna att när de hör en vers antydas eller citeras, då kommer hela den efterföljande texten automatiskt utan att man behöver citera den. För man får hela sammanhanget i versen. Ta till exempel när Jesus hänger på korset och säger de där orden: min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det ett citat ifrån Psaltaren 22. Men associationerna som de fick som stod runt omkring var inte bara att han citerade början på Psaltaren 22, utan det var hela Psaltaren 22. Tänkte de då, va? Så om Jesus säger min Gud, varför har du övergivit mig? Så kunde folket runt omkring citera resten av Psaltarpsalmen. Och resten av Psaltarpsalmen 22 är fylld med ord som passar direkt in på korsfästelsen. Men här har alltså Matteus valt att citera ett ganska långt avsnitt. Och det gör att bibeltolkaren måste ställa sig frågan varför han citerat ett sånt långt avsnitt. Det finns alltså sannolikt flera motiv än de två som jag har talat om. De två jag har talat om, det är ju dels att han är tjänaren och dels att det här förklarar varför han flyr. För tjänaren var ju inte herren, utan tjänaren fick fly. Men så finns det två stycken andra motiv i den här texten. Ja, kanske finns flera. Men det tredje som jag tänker på, det är detta. Jag ska låta min ande komma över honom. Alltså detta att Jesus är bärare utav anden. Och det har vi inte läst någonting om hittills i Matteus evangeliet. Men det kommer antydningsvis. Ja, det kommer förresten antydningsvis redan i vers 28. När Jesus säger, om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har ju Guds rike kommit till er och så vidare. Men det är bara en antydan där i vers 28. När vi kommer längre fram, ja, efter uppståndelsen, så är det ju ett huvudtema. Att Jesus är den som sänder sin ande till folken. Han är bärare av anden. Och han är den som utgjuter anden. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Nu citerar jag från apostoliska bekännelsen. Men det är den nicenska bekännelsen som jag är ute efter. Det står. Jag tror på Herren. Den helige ande, Herren och livgivaren. Som utgår av Fadern och Sonen. Hjälparen och livgivaren som utgår av Fadern och Sonen. Det är ju ett stort tema när vi kommer in, som sagt, till pingsten och hela tiden efter pingsten. Men det finns här. Och därför tror jag att Matteus har valt att citera så att det kommer med redan på det här stadiet. Och likaså det som står i den 21 versen är ju också sån här ett jättestort tema. Där det står i Jesaja-texten. Till hans namn skall folken sätta sitt hopp. Folken, alltså i plural, det är ju alla hedna folken. Alla folkslag i alla världsdelarna ska sätta sin lit till denne ende gudstjänare. Det är ju ett oerhört tema alltså. Oerhört tema. Så att det är klart att Matteus vill nog gärna ha med det när han citerar här. För att så att säga förbereda marken. För det som kommer. Vi har visserligen redan sett hur Jesus har betjänat en och annan hedning. Och hur han sträckts ut till några syndare. Ja, Matteus själv var ju en sån som var ställd utanför den judiska gemenskapen. Men vi ser det inte förrän vi kommer till 28 kapitlet. Sista kapitlet där Jesus själv som uppstånden säger. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det är där som det verkligen öppnar sig ut emot hedna världen. Det är där som världsmissionen börjar så att säga. Den här profetian här är fortfarande en profetia. Men med den första kristna så börjar profetian gå i uppfyllelse. Och det var det som var så svårt för judarna att förstå och acceptera. Att deras epok, om jag säger så, var slut. Och att en ny epok inleddes. Nämligen den när den uppståndne bars ut till alla folk över hela världen. Dessutom, som Paulus säger, utan att de behövde bli judar. Att man så att säga gav bort gemenskapen med Gud till andra folk. Men det är en annan historia. Men det finns i alla fall med här i det här citatet. Och det noterar vi. Jag tror att vi släpper de där olika temata som finns i reflektionscitatet här i Jesaja. Och går vidare. Då är det så här då med fortsättningen att resten av kapitlet skulle man kunna säga är nästan som en repetition utav det som har sagts i 11 kapitlet och fram så här långt till 12 kapitlet. Men det är en annorlunda repetition därför att i den repetitionen som vi nu ska ge oss in på, så låter Matteus oss få inblick i den andliga världen. Tidigare så har det mest varit helbrägdagörelser, och det har varit saker och ting som har hänt på olika sätt och som Jesus har undervisat om. Men nu så får vi se en dimension, en andlig dimension, som vi inte har stött på så tydligt tidigare. Och den här andliga dimensionen är också en av förklaringarna till varför folk inte i allmänhet bara kunde tro rätt upp och ner. Det pågår ett krig i vårt inre. Vi är sammanlänkade med en osynlig värld. Och det utkämpas en kamp om varje människa. Så som jag uttryckte det nu står det ju inte rätt upp och ner i skriften. Men jag tänkte jag skulle ta en stund här nu att tala om just de här andemakterna i Matteus evangeliet. Jag ska bara visa er det att det som vi har framför oss, det kan i sin tur då delas in i 5 stycken avsnitt. Alltså det första avsnittet, vers 22 till och med 30. Det handlar om hur Guds ande driver ut onda andar. Verserna 31 till och med 37 handlar om hädelse mot den helige ande. Vers 38 till och med 42 handlar om Jonatecknets betydelse, men det handlar om ett ont och trolöst släkte. Vi har stött på det uttrycket tidigare, men här finns också en andlig dimension som jag inte har talat om, men som vi ska tala om när vi kommer dit. Och det fjärde avsnittet är vers 43 till och med 45 som svarar på frågan varför de onda andarna återvänder efter att de har blivit utdrivna. Och den sista biten i det 12:e kapitlet, verserna 46 till och med 50, handlar om vilka som har en riktig andlig gemenskap med Jesus. Alltså Jesu verkliga släktingar, Jesu familj står det här, tycker jag lite olyckligt. Men alltså Jesu verkliga släktingar som ju är en gemenskap i anden. Så ni ser att det finns andliga dimensioner i det som vi har framför oss. Och därför så måste vi säga någonting om andemakterna i Matteus evangeliet, i Bibeln i allmänhet, men framförallt i Matteus evangeliet. Låt mig då bara visa de ställen, eller påminna om de ställen där vi redan har mött det här. Nämligen i 7:e kapitlet, alltså i slutet på bergspredikan, vers 22. Nu läser jag bara rakt av utan att förklara sammanhangen och så. Vers 7:22. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Vi mötte det vidare i 8:e kapitlet, vers 29, eller ja, nu ska vi se här nu. Jo, vi kan ta 29. Där de onda andarna, de två besatta, som ropar då: vad har vi med dig att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid? Och vers 31, de onda andarna bad Jesus: om du driver ut oss, så skicka oss då in i svinjorden. I 9:e kapitlet, vers 33, läste vi också om onda andar. När Jesus hade drivit ut den onda anden talade den stumme och folket häpnade och så vidare. Och vers 34, men fariseerna sa: det är med hjälp av de onda andarnas furste som man driver ut de onda andarna. Och i 11:e kapitlet hade vi det också, nämligen i vers 18. Där det står: Johannes kom och han varken äter eller dricker, och man säger han är besatt, eller han har en demon, som det står på grundspråket. Så bara några grundläggande saker om det här då. Det vanligaste ordet för ande i Gamla testamentet är ruach. Ruach, R-U-A-C-H, ruach. Och ruach, grundbetydelsen av det ordet är egentligen vind. Eller vindpust. Eller ande. Det är samma ord så att säga. Och det är det som förklarar varför man i Bibel 2000 kan översätta inte att Guds ande vilade över jorden utan att Guds vind blåste över jorden. Det är alltså inte språkligt sett så är det ingen felöversättning. Ja, man kan ju undra varför man har valt då vind framför ande, och det finns säkert kritik som man kan framföra av det skälet, men faktum är att vind är förmodligen en ursprungligare betydelsen av de två. Så det går säkert att motivera på det sättet. Det här ordet ruach är nästan alltid förknippat med Guds ande. Jag är osäker på om det någon gång inte är förknippat med Guds ande. Ordet förekommer 380 gånger i Gamla testamentet. Och varje gång det förekommer, med något undantag då, annars varje gång det förekommer så är det Guds ande det handlar om. Guds ruach. Det står till exempel att när Gud skapade människan så inblåste han sin ande i människan. Sin livsande står det där. När vi kommer till Nya testamentet så översätts ruach med det grekiska ordet pneuma. Och det kanske ni känner igen ordet pneuma. Och det är på samma sätt med det ordet, att pneuma kan betyda både vind och ande. Och ett väldigt tydligt exempel på hur det kan bli när man använder det ordet är när Jesus själv leker med ordet i Johannes evangeliets tredje kapitel. Vi kan läsa där. För där blir det så uppenbart. Jesus säger då till Nikodemus: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Hur kan en människa födas när hon är gammal? Jesus svarade, vers 5: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer. Så är det med var och en som är född av anden. Och här i folkbibeln så står det då i vers 8: vinden blåser vart den vill, så är det med var och en som är född av anden, och då anden med stort A. Det skulle alltså kunna översättas: anden blåser vart den vill. Och så är det med var och en som är född av vinden. Alltså precis tvärtom. Det Jesus gör här är att han använder sig av en ordlek. Och här gäller det att ha, som han säger på andra ställen, den som har öron han hör. Här gäller det alltså att utbe sig om förståelsen av det här. Det andra som jag vill ha sagt, ska komma tillbaka alldeles strax till den där Johannes-texten där. Men det andra som jag vill ha sagt, förutom då själva orden ruach och pneuma, det är att i Bibeln så kan man urskilja tre olika slag av andar. Det första som har vi nu talat om, det är Guds ande. Guds ande med stort A. Guds ande som är Gud själv. Det andra kategorin av ordet ande, det är människans ande. Och det kan man se i översättningarna ibland, att det står ande med litet A. Tyvärr så är det så att det där med stort A eller litet A, det används väldigt inkonsekvent. Så att en bibelläsare har väldigt svårt för att förstå om det syftar på Guds ande eller om det syftar på människans ande. Varje människa har så att säga en egen ande. Människoanden. Och människoanden ska inte förväxlas med Guds ande, även om den ursprungligen kommer ifrån Guds ande. Varje människa är Guds avbild. Varje människa är skapad till Guds likhet. Men vad är skillnaden då? Ja, skillnaden är ju den att vi har blivit skilda ifrån Gud. Att vi har blivit självständiga. Och det blir människan, människoanden med litet A. Eller den fallna människoanden till och med. Men icke desto mindre så har vi var och en ande. Det är så man brukar förstå människans längtan efter andlighet. Det finns alltså en andlig dimension hos varje människa som gör att man längtar tillbaka till gemenskapen med Guds ande. Och det är det märkliga, om du har träffat människor som nyligen har blivit kristna, så kan det vara som så att det finns människor som har sökt i alla möjliga och omöjliga religioner och nyandligheter och kanske droger och så vidare. Men den dagen de tog emot Jesus i sitt hjärta så upphör allt annat sökande. Därför att pusselbiten har lagts på plats. Om man har tagit emot Jesus Kristus så behöver man inte söka längre. För man har kopplat samman med Gud igen. Så det var Guds ande och människoanden. Och det tredje är andeväsen, alltså änglarna. Och änglarna kan ju i sin tur delas in i två kategorier, nämligen vita och svarta. För också bland andeväsen av olika slag så finns det ett syndafall, så att säga. Också där finns det en skiljelinje mellan gott och ont. Och det är ju det vi kommer in på när vi börjar tala om onda andar. De onda andarna heter på grekiska daimonion, alltså samma som du har i demon. Och det, alla de bibelställen som jag läste, där står daimonion, alltså demoner. Men vi översätter med onda andar, det är alltså samma sak. Jag ska säga det också om ordet daimonion, att det finns där i den verbform som används och som översatts med att man är besatt. Så ligger i det ordet att det kan vara olika grader utav besatthet. Och ibland så får jag frågan, kan en kristen människa vara besatt? Nej, det kan hon inte vara. I den meningen att en kristen människa har ju Jesus som Herren. Du kan inte ha en ond ande som Herren om det är Jesus som är Herren. Att man är demoniserad, som det står på grekiska och som det översätts, eller som det står, kan stå på engelskan också. Det betyder ju egentligen, på engelskan står det förresten också possessed, alltså att man är ägd utav en annan. En kristen människa som bekänner Jesus som Herren är ju ägd av Jesus. Inte utav någon ond andemakt. Däremot är det en annan sak som Martin Luther ofta talade om. Det som anfechtung på tyska, det som blev ordet anfäktelse på svenska. Att vi alla som rör oss i den här världen kan bli anfäktade, frestade utav onda andar. Och till och med att de kan få en hållhake på oss på olika sätt. Eftersom vår kötsliga natur är syndig och fallen. Men därifrån till att bli besatt så är det ju en lång, lång gradskillnad, så att säga. Ja, det var bara någonting som jag associerade till ordet daimonion. Så det skulle naturligtvis föra för långt för oss här att gå igenom allting som vi kan lära här om Guds ande. Det skulle föra för långt och bli alldeles för svårt och invecklat i vårt sammanhang att börja tala om människoanden och den mänskliga psykologin och sånt. Det ska vi inte heller ge oss in på. Utan det var ju det här med de onda andarna som vi måste ta upp. Jag ska säga en sak till kanske. Bilder som har hjälpt mig just när det gäller förhållandet mellan Guds ande och människoanden. Det som vi hade där i Johannes 3 också. Nämligen det att man kan tänka sig att när vi människor skapades så var vi som ljus. Och det som händer när vi skiljs ifrån Gud, alltså i syndafallet, det är att ljusen är släckta. Alltså vi har fortfarande ljus, men de behöver tändas på nytt. Vi behöver bli född på nytt, som Jesus säger. Så ska man använda en bild för en människa som vill försöka förstå vad som händer när jag ska ta emot Jesus i mitt hjärta. Det är ju en bild. och Jesus ska vara den som bestämmer i mitt liv, så kan man ju också använda den bilden att nu så tänds ljuset, och vi använder den i dopgudstjänsten då vi tänder dopljuset. Det är ju en symbol på att vi tänder den människobarnets på nytt födelse helt enkelt. Jag tycker det är en bra bild, därför att den visar att vi å ena sidan faktiskt har ljus allihop, och å andra sidan att det behöver tändas på nytt. Vi behöver få Jesus som Herren. Jag ska säga också det där med anden med stort A och litet A. I Galaterbrevet, för att ni ska förstå svårigheten. I Galaterbrevet 5:22 vill jag minnas, där det talas om andens frukt. Eller för all del, där det talas om att vi ska vandra efter anden eller vandra i anden. Där är det hart när omöjligt att förstå om det ska vara med stort A eller litet A. Och jag har funderat mycket på det, och jag har laborerat med, ja men tänk om det står med stort A, då kan man ju förstå allt det här. Ja, men å andra sidan står det med litet A, så kan man förstå allt det här. Och då har jag tänkt på en annan bild, och det är att om du tänker att varje människa är som ett glas som är, låt säga, fyllt till hälften med vatten. Och sen har du en väldig tillbringare då, som är Guds ande, det levande vattnet. Och så tar man den här tillbringaren och så slår man det i glaset. Alltså du blir fylld med helig ande. Men om du använder bilden och tänker att du fylls till bredden, så till och med rinner över, så kan du ju från den stunden inte åtskilja vilket vatten som fanns i glaset från början och vilket som kommer från tillbringaren. Därför de förenas. Vi blir förenade. När Guds ande fyller oss, så blir Guds ande och människoanden förenad med varandra. Så det kanske till och med är riktigt pedagogiskt att det inte går att bestämma sig alla gånger för om det ska vara stort eller litet då. När det talas om andens frukt, så räknas det upp frid, kärlek, tålamod och så vidare. Ja, det är klart att det syftar på Guds heliga ande. Ja, ja, men det är ju, frukten växer ju ur ditt och mitt liv. Det vill säga Guds ande och vår ande ger den här frukten. Så att egentligen skulle man kunna ha litet A också. Eller vi ska vandra i anden. Ja, vi ska vandra i den heliga ande. Ja, visst, självklart. Men om vi är fyllda med Guds ande och Jesus är Herren i mitt liv, då kan vi också uttrycka det som man kanske, det här är kanske på gränsen, ni får ni tycka vad ni vill om, men om jag säger att man ska följa sitt hjärta, det är ett sånt där vanligt uttryck. En människa som är fylld med Guds ande skulle kunna följa sitt hjärta i ganska hög utsträckning och mena att detta är att vandra i anden. För vi är förenade med Kristus. Jag sa att ni skulle få bedöma det där själva, om man kan säga så. Jag tycker att man kan säga så, men det kan också kanske missförstås utav andra personer. Men för mitt eget liv, så om vi bara rent praktiskt exemplifierar, vad är det, Håkan, när du vandrar i anden? Jo, det är att jag vandrar i den tro som Kristus har gett mig. Jag vandrar i den övertygelse, i den anda som han har gett mig. Det är att vandra efter anden. Det är alltså inte något svårt. Det är lätt att vandra efter anden. Inte alls så komplicerat som andra vill göra det till. Tvärtom så är det en kallelse som vi kan öva oss i. Och som vi kan glädja oss över varenda dag, att vi vandrar i anden. Nåja, jag ser att tiden drar iväg. Men det var kanske ändå bra att vi fick med oss det där. Sen ska jag säga då ytterligare att det finns ingen direkt undervisning i Bibeln om onda andar. Men de förutsätts i Bibeln, både gamla och nya testamentet. Och det är kanske inte så märkvärdigt att det inte finns någon direkt undervisning om det, eftersom de går bortanför vårt förstånd. Hur skulle vi kunna forska i andevärlden och sen förmedla det? Det är ju snarast tvärtom. Andevärlden som forskar hos oss. Så det är naturligtvis en förklaring till att det inte finns någon utförlig undervisning om de här sakerna i skriften. Men däremot så finns det en del andra saker. Om vi tittar i tredje Mosebok 17. Det var ju så att det här med andar och andemakter, det är ju inte någonting som är speciellt för Bibelns värld. Utan det finns ju i alla religioner, bland alla kulturer och folkstammar. Om du kommer till någon stam eller gjorde förr i tiden, åtminstone i Afrika där de aldrig har talat om evangelium, så kan du ändå vara säker på att de har en stamreligion där de dyrkar andar. Och när man skär halsen av hönsen och droppar blodet på trädstammen och allt vad det är för någonting. Så det verkar vara ett allmänmänskligt fenomen. Men det som står i tredje Mosebok 17, vers 7, det är att Guds folk, de ska inte offra till de onda andarna, står det. Alltså tredje Mosebok 17, 7, de ska inte offra till de onda andarna. Vi ska inte offra till de onda andarna. Vi ska helt gå förbi dem alltså. Det står också i, jag tror förresten inte, jag slår upp det för att vi ska titta på ett ställe till här, tredje Mosebok, så att det inte blir så mycket bläddrande. Men i femte Mosebok 32, vers 17, där ser man samma sak, alltså att vi ska inte offra till de onda andarna. Det finns ett förbud där för det judiska folket. Men när folket avföll, för det gjorde man ju tid efter annan i förbundet med, som Gud hade ingått med dem, det tappade ju betydelse för folket med jämna mellanrum så att säga. Under de avfällighetsperioderna så kan man se hur de börjar offra till de onda andarna. Och det kan man läsa om i andra krönikeboken 11:15. Slå inte upp det nu heller. Och det här var ju förbjudet enligt Toran. Ni vet att när Moses tog emot orden på Sinai berg och kom ner första gången från Sinai, så hörde han ju, var ju världens festande där nere. Och då hade man gjort en guldkalv som man dyrkade. Man hade gjort sig en avgud, en demon helt enkelt, som man tillbad. Och Moses, han krossar tavlorna, men så får han ju orden ännu en gång och går ner en andra gång. Och då ställs det till rätta allting. Vi har alltså tredje Mosebok 17, bläddra fram till det 19 kapitlet, som innehåller lagar om helighet. Där står nämligen i vers 31: vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren er Gud. Och i femte Mosebok 18, jag tänkte först inte att vi skulle slå upp det, men jag tror vi gör det av ett enda skäl. Femte Mosebok 18, vers 10 till och med 14. Jag gör det av ett enda skäl, nämligen av det skälet att det här väller in i vårt land för närvarande och har gjort sedan ett antal decennier tillbaka. Kallas för New Age. Det handlar om inte bara om sådana, kan man tycka, enkla saker som horoskop i veckotidningar, utan det är spåmän och det är häxor. Och vi har ju sedan vi flyttade till Värnamo och fått flera tv-kanaler, och där hamnar jag i något program som går, jag vet inte om det går varje dag, men det verkar nästan så, som handlar om spiritister och hur man har kontakt med de döda och så vidare. Sen som underhållning. Massor med svenskar som tar del av det här. Och därför kanske vi ska läsa femte Mosebok 18 från vers 10. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var en som gör sådant. Och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara fullkomlig inför Herren din Gud. Dessa hedna folk som du ska fördriva, lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom. Men Herren din Gud har inte tillåtit dig något sådant. Och det här betraktas ju då som något av de värsta brotten. Det är ett brott emot första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Så enkelt är det. Och det ligger också i det här uttrycket att Gud är en nitälskande Gud eller en svartsjuk Gud. Han tolererar inte att vi har andra gudar vid sidan om honom. Se i Jesaja 8:19, eller rättare sagt, jag kan läsa Jesaja 8, för det ni ska göra medan jag läser här, det är slå upp första Samuelsboken 28. Så ska jag bara citera här från Jesaja 8:19. Jesaja 8:19. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Alltså den retoriska frågan, ska inte ett folk fråga sin Gud? Och det här är ju, det här vi talar om nu, det är ju inte bara gamla budord som hörde hemma på lagens tid. Det vi talar om nu är, det är ju andliga principer. Om de här principerna var giltiga på den tiden, så är de väl lika giltiga idag, eftersom det är principer. Så det här är någonting som vi behöver höra i våra kyrkor och samfund också, för där flörtas det ganska vilt med världen emellanåt. Första Samuelsbokens 28 kapitel, där läser vi om kung Saul. Och det som händer, nu kan vi inte gå igenom kung Saul, det vore nästan värt att göra det annars, men kung Saul, det började med att han var olydig mot Gud. Han skulle offra vid en viss tidpunkt, vill jag minnas, nu tar jag det här ur minnet. Och det skulle han göra när profeten kom dit, då skulle de offra, då skulle han tända eld på offret. Men tiden gick och profeten kom inte. Och till sist så kunde inte Saul vänta, så han satte eld på offret. Och sen så gick det en liten stund, så kom profeten och gick till rätta med Saul. Varför har du gjort så här? Du har ju varit olydig mot Gud. Du skulle ju vänta till jag kom. Och den där olydnaden som börjar som en liten anfäktelse, eller som en liten olydnad, den biter sig kvar i Sauls liv. Och man kan läsa om det i det ena kapitlet efter det andra, hur det följer med och hur det förvärras. Och här när man kommer till första Samuelsboken 28 kapitel, vers 7. Här är ju resten av kapitlet, så att vi kan inte läsa det i sin helhet, men vi kan bara titta på några versar och nedslag. Alltså första Samuelsboken 28:7. Då sa Saul till sina tjänare, sök upp en andebesvärjerska åt mig, så ska jag gå till henne och fråga henne. Hans tjänare svarade, det finns en andebesvärjerska i Endor. Och Saul gjorde sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gav sig iväg med två av sina män. Då det kom till kvinnan om natten, spå åt mig genom anden, sa han, och mana upp åt mig den jag säger dig, och så vidare. Den som vill kan läsa det här själv. Men här har alltså, även om man klär ut sig och även om man kommer på natten, så har han ju i sitt hjärta vikit av ifrån Guds väg. Han var visserligen väldigt pressad vid det här tillfället och stod inför ett krig som han bedömde att de inte skulle klara av. Och det var därför han gjorde det här, panikåtgärden. Men så här fortsätter det då i Sauls liv. Och jag vet inte om ni känner till hur det slutade för Saul. Det slutade med att han begick självmord. I sin förtvivlan, och när han hade övergivit Gud, och när han var utlämnad åt makterna och fylldes mer och mer av dem, så slutar han med självmord. Så det är berättelsen om Saul. Och den står ju fram i hela skriften som ett varnande exempel. Inte bara för det judiska folket, utan för oss alla. Som vi har sett tidigare då, tillbaka till Matteus evangeliet, så kommer det fram alltså en del föreställningar i de här verserna som vi har läst. Och eftersom tiden rusar iväg så tar jag det här ifrån mitt manus utan att vi behöver slå upp allting. Den som tycker sig hinna med det kan göra det. Men det kommer alltså fram en del föreställningar kring de onda andarna i Matteus evangeliet. Till exempel följande. De onda andarna är gissarna ett utpersonliga mänskliga väsen. Det kan man utläsa när man läser på de här verserna. De beskrivs som om de hade vilja och förnuft. Det andra i kapitel 8, vers 31 till exempel, det är att de onda andarna kan tala. Och de talar alltså genom människor. Ja, de kan tala kanske genom djur också. Jag kommer att tänka på den där åsnan i Gamla testamentet som talade. Men de har alltså inte, andliga väsen har ju inga kroppar. Men därför så verkar de genom sådana som har kroppar. Det tredje som ska sägas om dem, det är att de bävar inför Jesus. De fruktar Jesus. Och det läste vi om i 8 kapitlet, vers 29. Där de ropar, vad har du kommit för att förgöra oss? De känner så att säga igen Jesus. Och de bävar för honom. Av samma vers 8:29 så kan vi också dra den slutsatsen att de onda andarna vet mer om tillvaron än vad vi människor gör. De är överlägsna när det gäller att röra sig i den andliga världen av naturliga skäl. Och vidare, de lyder Jesus. För Jesus är herrarnas herre och konungarnas konung. Om han säger far ut så far de ut. De är underordnade honom alltså. Besegrade av honom. Det kan man se i 8:16 eller 8:32. Vidare så framställs de som organiserade. Därför att i kapitel 9, vers 34, så säger de skriftlärde, det är med hjälp av de onda andarnas furste som man driver ut de onda andarna. Så de onda andarna har alltså en furste över sig. De är organiserade i förhållande till varandra. Och det kan man se på andra bibelställen också. Undrar om inte vi har det till exempel i 25:41. Ja, där Jesus säger till dem, gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som är beredd åt djävulen och hans änglar. Det är också en gradskillnad så att säga mellan djävulen och hans änglar. Paulus är ju utförligare när man kommer till Kolosserbrevet eller till Efesierbrevet också för den delen. Och så ska jag säga det här då som kan vara lite jobbigt kanske. Men när sjukdomar inte kan förklaras i skriften, så tillskrivs de om de onda andarna. Det var den förklaringsmodell man hade. Och på samma sätt och i linje med samma tanke, så tillskrivs all omoral de onda andarna och villfarelser. Tillskrivs också de onda andarna. Då måste vi ha med det sista, nämligen detta, att det är viktigt att komma ihåg att människan inte är hjälplöst utlämnad åt de onda andarna. Tvärtom, Jesus har makt över de onda andarna och Jesus ger sina lärjungar makt över de onda andarna. Ingen människa är utlämnad, hjälplös till onda andar. Och tänk bara på det som jag sa, det här med grader utav besättelse. Man måste så här själv bjuda in det här, de här krafterna i sitt liv. Men man kan också själv göra upp och det är några som du befriar sig från. Det är viktigt att ha med det, så att det inte blir några robotar i hela samhället.
Välkomna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Stenbyberg. Det var från Värnamo församlings närradioprogram sändes på den tekniska vägen. Sändningar från Missionskyrkan.